Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre frälsare, du som tog på dig våra synder när du gick för att låta döpa dig i Jordan, kom till oss idag med din ande och förklara för oss vad det betyder. Hjälp oss att kunna prisa dig på rätt sätt för att vi har fått bli döpta till dig och för att vi har klätts i din rättfärdighet, som ger oss rätt att vara Guds barn och arvingar till himlen. Amen. Vi har redan hört predikotexten från Matteus evangeliets tredje kapitel om hur Jesus kom till Johannes döparen vid Jordan för att låta döpa sig och hur han möttes först av en protest men sen accepterades, och så fick vi höra faderns utsaga om vem han är. Förr firar man Epifania högtiden uppenbarelsehögtiden, Kristi uppenbarelsesdag, på trettondagen. Senare har trettondagen då fått temat de visa männens besök hos Jesus. Det är ju också en uppenbarelse på sätt och vis, när han uppenbarar sig på det sättet i sin konungsliga härlighet, fast han är ett litet barn. Men den händelse som vi nu har framför oss 30 år senare, den är en uppenbarelse om Jesu härlighet, hans uppgift, vem han är smord att vara. Han fick vittnesbörd direkt av sin far i himlen. Vi ska se på den här texten ur tre olika synvinklar. Först ska vi se lite på Johannes dopet. Och sen ska vi se vad det betydde att Jesus döptes. För att sen slutligen fråga oss varför vi är döpta. Vad betyder det att jag är döpt? Före vår text berättar Matteus hur Johannes döparen uppträdde och predikade i Juda öken: omvänd er, ty himmelriket är nära. Folket kom ut till honom i stora skaror, och då hetade det att de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Också en del fariseer och saduceer kom för att bli döpta av honom. Och då använde Johannes verkligen stränga ord. Han säger till dem så här: ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Ja, huggorms yngel, det är alltså det att man är barn till ormar. Det är minsann inget litet, inte lite sagt. Och vi förstår ju också, det här innebär i själva verket, han sa, ni är barn till Satan, djävulens barn. Sen fortsätter Johannes med att tala om Jesus. Jag döper er till vatten, i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Johannes talar också om den rensning som Jesus ska utföra. Han säger att han kommer med sin kastskovel och så rensar han sin loge. Och det slutar med att han bränner upp agnarna i en eld som inte kan släckas. Han bestraffar skrymtarna som tror att deras goda gärningar är tillräckliga för att undkomma domen. Och han visar att den som tror på sin egen kraft kommer att dömas till helvetet. Det är för att han inte tar vara på Guds frälsning utan tror på sig själv tyr sig till sin egen kraft. Och det slutar olyckligt. Då Johannes upphöjer det dop som Jesus ska döpas, som Jesus ska döpa med, alltså med den helige ande och eld, så är det det och dop som förverkligas på pingsten efter Jesu död och uppståndelse. Och då menar han inte att hans dop skulle sakna den helige ande. Det är inte så att Johannes först gör någonting mänskligt, eller så att det är bara människor som kommer till Johannes, omvända sig och gör vad man kan. För att sen då när den helige ande kommer, då ska det komma någonting från Gud. Så är det inte. För Johannes, han visar på syndarnas förlåtelse. Och det är anden som ger oss tron på syndarnas förlåtelse. Johannes vill däremot säga att han bara är förelöparen. Det som han gör är ännu inte fullbordat. Jesus kommer att färdigställa det. Han ska utföra själva frälsningsverket. Och det är först efter att det har utförts som den helige ande kommer in i bilden på ett synligt, på ett alldeles exceptionellt sätt. Och då kommer apostlarna att bli uppfyllda av kraft och blir hans vittnen. Och det här det bestyrker Gud på ett särskilt sätt genom att låta tungor av eld visa sig på dem. Det är det som Johannes döparen kallar att Jesus ska döpa i eld och i helig ande. Hur gick det med fariseerna? Ja, det står inte här i den här texten om de omvände sig. Johannes förmanar ju dem verkligen att omvända sig. Det som Jesus kom för att göra skulle ju också gälla dem. Men egentligen, de kom bara för att testa Johannes. Och de var förstås oroliga. Som man alltid var på den här tiden när det blev stora folkmassor. För då var man ju rädd att romarna kommer att ingripa. Men om vi ser på Lukas evangeliet i kapitel 7 så står det: men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät inte döpa sig av honom. De förkastade Guds plan för dem. Allvarliga saker. Gud hade en plan för dem. De ville inte veta av den. Johannes döparen predikade en sträng lag, men han predikade också evangelium. Det står både Markus och Lukas att han predikade omvändelsens dop till syndarnas förlåtelse. Den som omvände sig bekände sina synder och gjorde en, kunde vi säga, 180 graders sväng. Så att han från att ha varit vänd med ryggen mot Gud blev svängd så att han kunde se in i syndarnas förlåtelse. Kunde se in i Guds nådiga ansikte. Där syndarnas förlåtelse fanns. Och den fanns i Jesus. Därför säger Johannes att de ska låta döpa sig till syndarnas förlåtelse. Och så visar han på Jesus. Se Guds lam. Han tar bort världens synder. Här finns en tydlig hänvisning till att Jesus är den som verkligen skulle bli offerlammet. Under hela gamla testamentets tid har man offrat, ja nästan hela, det fanns perioder när det var omöjligt. Man har offrat lamm, man har offrat kalvar, tjurar, olika fåglar, utgjut i blod. Det blodet kunde i verkligheten inte ta bort synd. Men det var en förebild för lammet som skulle offras på korset. När Jesus skulle ge sitt blod för världens synder. Och vi kan också se att i Lukas 3 så heter det om Johannes döparen: med många andra ord förmanade han folket och när han predikade evangeliet för dem. Där står det faktiskt så. Att han predikade evangeliet för dem. Då Johannes döparen förmanade de omvända att leva rätt och sant efter att de har blivit döpta, så skedde det genom evangeliets kraft. De hade fått förlåtelsen och därmed fick de kraft att börja om i sitt liv. Börja på ett annat sätt. Lagen kan aldrig ha någon kraft att göra det rätta. Lagen visar bara på oss och gör oss antingen stolta över att vi menar att vi klarar av att göra det som lagen säger, eller förtvivlade för att vi märker att vi inte klarar det. Men har vi ögonen på Jesus och ser hans förlåtelse, då får vi kraft från honom att ändra vårt liv. Då ska vi ställa frågan, varför måste Jesus döpas? Då Jesus kom till Johannes möttes han först av en protest. Det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Johannes visste vem Jesus var. Han visste att han var överlägsen. Dessutom visste han, denna man har inte gjort någon synd. Varför ska han komma och bekänna synder och bli döpt? Och bli renad från sina synder som han inte har. Johannes känner alltså mycket väl Jesu uppgift. Han vet att Jesus är den enda som inte behöver omvända sig från synder. Det behöver däremot Johannes själv. För han var en människa som vi. Han var också en syndare. Och därför säger han, jag borde bli döpt av dig. Men Jesus var rättfärdig i sig själv. Varför skulle han omvända sig från sin synd och behöva kläs i syndernas förlåtelse? Vi ska lite titta på vad Geseliernas bibelverk svarar på den här frågan, varför. Där uppräknas fem olika argument, eller fem olika orsaker. Det första, för att invigas till sitt ämbete och uppenbaras som den rätte Messias. För det andra, för att bekräfta Johannes dop och lära. För det tredje, på samma sätt som han blev omskuren och helgade judarnas omskärelse, så ville han låta oss kristna se dopets nytta och nödvändighet. Jesus gick ju också in under omskärelsen. Han ställdes under lagen i allt. För det fjärde, för att helga detta vattnets bad till ingång i Guds rike. Och för det femte, Kristus gick in i dopet för att uppfylla all rättfärdighet. Orden som hördes från himlen var väldigt viktiga. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. De här orden för oss tillbaka till andra Samuels bok 7, där profeten Natan säger till kung David vem som ska bygga upp templet som David hade hoppats på att bygga själv. Då säger Natan så här, när din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader, och han ska vara min son. Det finns några saker här som inte riktigt stämmer med Salomo. För David tänkte kanske, nu avser Natan min son Salomo som ska ta över efter mig. Men först säger Natan, när din tid är ute och du vilar hos dina fäder. Det var så att Salomo blev upphöjd till kung medan David ännu levde. Det var ovanligt. Vanligen blev nästa generation, en son blev kung efter att kungen hade dött. Men Salomo upphöjdes till kung redan medan David levde. Natan säger, när din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv. Och också det här, som ska utgå ur ditt liv. Den formuleringen brukar användas om den, när man blir född av en mor. Alltså det är moderns terminologi det här som det handlar om. Som utgår av ditt, ur ditt liv. Det brukar inte användas om att män blir fäder. En påminnelse om Jesus är född av kvinna. Han har ingen jordisk far. Det här stämde inte på Salomo. Men på Jesus stämmer det. Och så ska hans kungatron befästas för evigt. Salomos kungatron blev inte befäst för evigt. Kanske David hoppades det. Men Salomo var ju också en människa som han dog. men däremot Jesus skulle upprätta ett rike som varar för evigt. Och så står det ännu: jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Hur lydde rösten som kom från himlen? Denne är min son, den älskade. Nu går det ihop. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Nu kommer fadern med en tydlig röst och säger: denne är min son. Han förklarar alltså att här har vi han vars rike ska upphöjas. Han ska bli den avkomling som jag ska upphöja till Davids efterkommande, Davids son, och bli arvinge till det eviga kungadömet. Det står också i saltaren, den andra salmen, följande: jag vill kungöra Herrens beslut. Han sa till mig: du är min son, jag har idag fött dig. Du är min son. Där är samma ord. Nu kungjorde fadern att Jesus var den utlovade Messias. Han blev smord till sitt ämbete. Ja, man brukar säga att han blev smord till tre ämbeten. Han smordes till präst, eller vår överste präst, för att gå in med ett evigt gällande offer. Han smordes till kung, den som skulle besitta Davids rike i evighet. Och han smordes också till profet. Det var också ett uppdrag som man blev smord till med olja. Och som profet så kunde han berätta vad Gud, vem Gud är. Han var hos fadern och han är Gud själv och kan då vara den verkliga profeten. I sitt ämbete som vår ställföreträdaren så gick han in för att bekänna världens synder. Han skulle bekänna synderna att, som om han själv har gjort dem. Och det gjorde han när han gick fram inför Johannes och ödmjukade sig under Johannes dopet. Så bekände han våra synder, alla världens synder, för att vi skulle få hans rättfärdighet. I Hus på stillan låter Luther Jesus säga till döparen på följande sätt: på detta dop hänger hela världens rättfärdighet, eftersom hela världens synd vilar på mig. Det är alltså Jesus som säger så här. Och jag bär den, så måste jag, om världen ska bli frälst, göra vad Gud har befallt syndare att göra, nämligen låta mig döpas av dig. Och så lät Johannes det ske. Så döpte han honom. Nu ska vi slutligen fråga: varför döper vi? När Jesus frivilligt gick in i dopet bekräftade han Johannes verksamhet. Han visade att Johannes var en rätt profet och lärare. Han visade också att dopet är nödvändigt till salighet, så som han undervisar Nikodemus. I Johannes 3 säger han till Nikodemus så här: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Jesus var inte född av kött. Han hade inte fötts med arvsyndens smitta, som vi alla. Men han tog på sig vår synd och blev räknad till synd. Vi däremot är alla födda syndare. Och syndigt kött kan inte komma in i Guds rike. Därför måste det renas. Och den rening som Gud har bestämt är dopets vatten. När vi tvättats rena i det står himlen öppen. Då har vi den rätta bröllopsdräkten, som är den enda som duger inför Gud. Då Jesus döpte samverkade alla tre personerna i gudomen. Fadern talade, Jesus blev döpt och smord till sitt ämbete, sonen alltså, och den heliga ande sänkte sig som en duva ner över honom. Det här är anledningen till att man brukar avbilda anden som en duva, en fridsam fågel. Anden kommer med frid, det vill säga med frid, så vi får frid med Gud. På samma sätt samverkar alla tre personerna i vårt dop. Vi döps i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Fadern kallar oss i namn och tar oss till sina barn, som han säger i Jesaja: Frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid ditt namn, du är min. Jesus klär på oss sin rättfärdighet, alltså bröllopsdräkten. Den vita, rena dräkten. Det heter ju i Galaterbrevet 3: Alla ni som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit iklädda Kristus. Och anden, vi hörde också i episteltexten från Titusbrevets 3 kapitel orden om vad anden uträttar, och vi ska höra det igen. Men när Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande, som har rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande, det är i klartext det kristna dopet. Den nya födelsen innebär att en ny människa föds, en som inte är kötslig utan andlig. När en människa döps får hon en dubbel natur. Hon blir inte av med sin gamla natur, den kötsliga, den som föddes i den naturliga födelsen, den första födelsen. Den blir kvar. Men hon får en ny människa, en ny natur. Och nu vill Gud att denna nya människa som föds i dopet ska råda över den gamla. Det är inte den gamla människan med sina kötsliga lustar som ska dominera i vårt liv, utan den ska dränkas, dödas, förkvävas, för att den nya människan ska få råda. Den döpta människan har fått en ny inriktning. Från att ha varit vänd med ryggen mot Gud, så har vi vänt och ser Gud i ansiktet, i hans nåd. Där får vi hämta ny kraft till ett liv som är sådant som Gud vill att det ska vara. Så var det också tänkt med dem som döptes av Johannes. När han förmanade gjorde han det med blicken mot Jesus. Allt det som förmaningen innehåller, det finns hos Lukas berättelse om Johannes döparens verksamhet. Där säger han: den som har ska dela med sig, och den som ingenting har. Han säger att vi ska vara rättvisa. Vi ska vara nöjda med den lön vi har. Sådant är trons frukter. Den som hör Jesus till får sin kraft att se på honom som har skapat tron, inte genom att se på sig själv. Det är också därför som dopet har med sig följder. Det som är så fint uttryckt av Luther i Lilla katekesen. Vad betyder detta dop i vatten? Det betyder att den gamla människan i oss ska dränkas genom daglig ånger och bättring och dödas tillsammans med alla synder och onda begärelser. Och en ny människa dagligen ska uppstå och leva i rättfärdighet och helighet inför Gud för evigt. Väldigt bra uttryckt. Det här är värt att lära sig utantill, påminna sig varenda dag. Det som en gång skedde när vi blev döpta, det ska dagligen ske på nytt. Vi föddes då till nytt liv, vi svängde 180 grader bort från oss själva i riktning mot Gud för att stå i Guds ansiktes ljus. Varje dag ska vi svänga bort från det onda som vill hota oss och vända oss till Herren i den dagliga omvändelsen. Eller det som i Titus kallas förnyelse i den helige ande. Till det behöver vi ordet och sakramenten. Vi behöver höra honom som utnämndes till vår profet, präst och kung, då han gick till Jordan för att döpas av Johannes. Eftersom vi fortfarande har vårt onda kött, ska vi också gå till Johannes döparen och höra hans lagförkunnelse. Vi behöver hans förmaningar, hela lagens förmaningar. Och sen ska vi följa Johannes döparens pekfinger då han pekar, se Guds lam. Vi ska se på Jesus som tar bort världens synder. Det är hos honom vi ska stanna. För om vi inte är hos honom så har vi inget annat än dom att vänta. Det är Jesus som ska vara centrum i våra liv. Det är han som ger kraften och frimodigheten till vår tjänst bland medmänniskorna. Därför ska vi värdera vårt dop högt den stund då vi fördes till gemenskapen med den treenige Guden. Och så får vi också jubla med orden i Fredrik Gabriel Hedbergs sång. Lovsjunga må vi nu vår Gud med glada hjärtans fröjdeljud. Ty han i dopet har oss skänkt sin nåd och all vår synd fördränkt. Där tog han oss till sina barn och löste oss från Satans garn. Vi pryddes med rättfärdighet och kallades till salighet. I dopet vi inympades i Kristus och förenades för både tid och evighet med honom vår rättfärdighet. I dopets barn vi i dopets bad vi renades från all vår synd, förvissades om hel och full förlåtelse, om evighetsutkårelse. Amen. Jag tack Gud Fader, Son och Ande för mitt dop och hjälp mig att alltid förbli där. Amen.